Hej, du som är trogen lyssnare av Bilar med sladd. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken den ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck det kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det.
Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se/bilarmedsladd för att ta del av erbjudandet.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hundratals Tesla-ägare riskerar bli billösa på grund av den pågående Tesla-strejken. I denna veckas avsnitt har Alfred grävt mer i frågan. Vi har nyheter från Toyota, bilkoncernen Stellantis och så blir det en ny laddadapter för den med gammal elbil. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast, Bilar med sladd.
Och du är tillbaka från Florida, Fabian.
Ja!
Du ser solbränd och...
Alltså jag är precis på väg att säga att han inte gör det, men det kanske är mitt humör som...
Precis, och då kan man fråga sig, vem gav mig en komplimang och vem gav mig inte en komplimang, eller hur?
Ja, just det. Vem är din mest sanna vän?
Nej, det är inte så jag tänkte. Jag tänkte mer liksom, som läkare så vill man ju inte vara solbränd om man inte är soldoktorn här, ni vet TV4-doktorn som är känd. Jag träffade ju honom i verkligheten för ett par månader sedan och han modererade en paneldebatt som jag var med i. Och han var precis så solbränd som ryktet säger.
Jag fick liksom framför mig det här ansiktet på den här. Det är ju, han är ju inte doktor utan den här vinkännaren. Han som skuddrar.
Bengt Fritjofsson.
Han, liksom, ja, han är inte soldoktorn, det är någon annan.
Det känns som att han har blivit cancelad, Bengt Fritjofsson. Han var ju underbar. Han kom in knallberusad och bara good morning wine lovers! Det var så jävla roligt. Så brukar jag starta dagarna. Det sa jag faktiskt när jag var i Florida där. Så jag gick upp tidigt i ottan. Det är ju tidsomställning, så det är jetlag och sådär. Och väckte alla med precis den meningen. Så att, det var ju bra. Jag kan säga, jag har ju varit i Florida då, som ingen kan ha missat då. Och då förstår ju alla att det blir ett betydligt mindre stringent och mindre allvarsamt avsnitt då, eftersom jag är med den här gången då. Mer babbligt och så. Men jag har faktiskt gjort en del nyttigheter även för podden.
när jag var i USA. För att förutom att hetsa på mina vänner där så har jag också varit och tittat på SpaceX-raketer. Mm. Det har ju täckt SpaceX en del tidigare.
Det är därför jag är fortfarande sur, ska jag säga. Så att du fick vara där och kolla.
Men det var någon uppskjutning precis när du var där. Det tredje svenska. Ja,
så här var det faktiskt. Att jag var ju, hade ju planerat att åka och titta på SpaceX och göra lite rundtur där och så. Och då började jag titta på så här, vad finns det för uppskjutningar? Det var ju skitcoolt att se en uppskjutning. Mm. Och säga, shit, SpaceX har ju en uppskjutning. Och den var bemannad med människor. Och inte nog med det, den var faktiskt bemannad av en svensk, tredje svensken i rymden, som nu, jag tror alla svenskar har fått höra på nyheterna och så. Marcus Wendt, som har gått på Chalmers på teknisk fysik tillsammans med mig. Mm-hmm. Dessutom på teknisk fysik samtidigt som jag gick där. Mm-hmm. Kan inte säga att jag minns honom, jag tror inte han minns mig heller.
Ja, om ni inte känner varandra så är det kanske bra då att han inte minns dig. Liksom.
nu tar vi det lugnt här. Jag gick bara ett halvår på Chalmers, så det är inte så konstigt om ingen minns mig där, innan jag började på läkarlinjen då. Mm. Men i vilket fall som helst så blev ju den här raketuppskjutningen då uppskjuten.
Han är ju i rymden nu, va? Ja. Men just den du såg på första där blev inte
Ja, den blev uppskjuten, eller fördröjd kanske vi ska säga, för att minska risken för missuppfattningar. Den blev fördröjd 2 gånger till och med. Och det var ju på grund av väder. Men det var jäkligt häftigt att vara där ute och jag fick ganska mycket liksom, känsla för hur det är att skjuta upp en raket. Bland annat så har ju NASA, de har ju en av världens absolut största byggnader volymmässigt. Jag tror det är tredje största byggnaden volymmässigt för att kunna bygga raketer. Det är ju NASAs byggnad då, så den använder ju inte SpaceX då. Men den byggnaden, där bygger man då raketen stående upp då. Och sen transporterar man den ut och bara transporterar så tunga grejer. Det är liksom, det får man göra med specialfordon och sådär, med larvfötter som ska ut på plattan där. Va? Mm, mm.
Men du, stod ni där ute och tittade då allihopa? Och sen så precis i sista sekunden fick ni veta att det inte blev någonting, eller?
Nej, så var det inte. Så det var samma morgon som det blev avbokat. Så det visste jag. Men det som var bra med det var att då kom vi mycket närmare sakerna, för att vi hade inte kunnat, man får inte komma så nära då. Men jag kan säga, SpaceX har ju ingen egen rundtur. Det kan jag ju säga. De är otroligt hemliga. Så man får liksom stå och kika in lite grann liksom mellan och försöka se liksom deras grejer. Så, för de är otroligt hemliga. Men det är ju väldigt lätt att se vad det är SpaceX-grejer, för där är det ju Teslor som står utanför allting. Och istället för en, tror man, en Jeep eller så de har haft tidigare för att köra ut astronauterna, så är det ju en Model X nu som de kör astronauterna ut den sista biten ut till dem.
Så det har ju gått med rekordfart för Marcus Wendt. Liksom, att han är så kort efter han blev utsedd till astronaut så han fått åka upp nu. Jag har så här haft en länge gällande liksom beef med Fugelsang, för att han hade liksom, vad var det, så här 14 år på sig förberedd att han äntligen blev uppskjuten, och sen så när han åkte upp så, och han fick chansen att säga någonting som skulle liksom vara bevingade ord, så sa han heja Sverige, heja Norge. Man bara så här, okej, 14 års förberedelse och så kommer det där. Så jag var lite så här på tårna nu för så här, vad ska komma ur Marcus Wendts mun när han åkte upp, och det kändes inte heller som att han hade förberett. Det var liksom inga it's a small step for man liksom. men det var han slog Fugelsang i alla fall, kunde jag konstatera.
Ja, men precis. Men det som är lite häftigt då är ju att SpaceX, de har ju ändrat jättemycket, som vi har pratat om i podden här för några avsnitt. Vi hade ju ett helt avsnitt nästan bara om SpaceX som du, Alfred, hade researchat, som var otroligt kul att lyssna till. Men en sak som jag fångade upp som jag tycker var lite speciell, det är att istället för att bygga raketer stående i den här jättebyggnaden som NASA gör, så bygger faktiskt SpaceX sina raketer liggande. Tänk vad mycket enklare det måste vara att bygga någonting liggande än att bygga något stående som är, jag vet inte hur många meter de är höga, men de är otroligt stora, de här raketerna ju. Och sen så har de en kran och lyfter upp dem. Bara en sån sak liksom är ju
väldigt... De har
ju en
erection tower för Falcon 9 liksom, så att den är liksom gjord för att åka utliggande och fällas upp.
Och det som är häftigt är att de raketerna återvinns ju, så det är ju de som kommer tillbaka. Så den som de åker upp med nu har ju skjutits upp flera gånger.
Ja, men precis. Sen är ju inte, alltså det är inte så att SpaceX är helt nya på att skjuta upp saker igen. Man har ju haft det här programmet med rymd... Vad heter de?
Rymdfärjan pratar du om.
Rymdfärjan. Ja. De har ju varit återvunna, men de har ju tagit extremt mycket stryk.
Ja, fast det var ju inte raketen då. Det var ju själva kapseln de färdades i.
Nej, precis. Ja, men delar har man ju kunnat återvinna. Men det är ju... I syvende sist så gjorde de ju kanske 30 uppskjutningar och något sånt med de där. Och när man tittar på den, när de har pensionerat, för det står en sån där, det är faktiskt jäkligt häftigt att titta på den. Så är den är så sliten. Den är så sliten. att man undrar om den överhuvudtaget håller ihop för att stå där för utställning nästan.
Ja,
så.
Den, ja, den har ju stått ute länge nu i många år. När var de pensionerade rymdfärgen?
2011 tror jag de pensionerade dem.
Men jag har en kontrollfråga till er. Vad tror ni att röken vid en uppskjutning består av?
Ja, men nu ska vi se. Hydrolox kör de väl på. Så att det borde väl vara vattenånga framförallt som kommer.
Ja.
Eller vänta nu, är det metanox de kör? Nej, det är ju bara Starship som de kör. Då blir det ju faktiskt koldioxid också. Men RP1 finns något.
Fan vad kul att få slå er på fingrarna med någonting. Mm. Det är så jävla roligt. Mm. Så sällan det händer. Nej, men alltså, ni är rätt ute att det är vattenånga, men av fel anledning. Så det har inte med bränslet att göra. Faktum är att röken från själva bränslet är väldigt lite. Mm. Ni vet, ni ser det säkert framför er, liksom, hur det ser ut. Alltså, det är flera mil liksom, med bara rök. Va? Mm. Det är vattenånga från kylning. Det står bredvid alla raketer står ett stort torn med vatten. Mm. Där man bara öser ut skitmycket vatten på väldigt kort tid. För att om man inte gör det så blir ljudet, det är ljuddämpande, allt det här vattnet. Så om man inte gör det, då går raketjäveln sönder. För att det skakar och vibrerar så mycket av ljudet. Så att vid alla raketuppskjutningar så öser man ut skitmycket vatten. Så det ska man tänka på faktiskt när man tittar. För man tänker att det är väldigt omiljövänligt, eller hur? Så tänker man att det är, herregud vad mycket rök det är. Det här kan inte vara bra.
Ja, fast vit rök är ju typiskt vattenånga. Det är ju det. Ja, det är ju inte svart rök.
Den är ju vit, eller hur? Ja, precis, den är ju vit, va? Mm. Så att så ligger det till med det. Vad roligt att få lära er någonting för.
Ja, men tack så mycket. Tack så mycket.
Ni ser så tacksamma ut.
Ja, herregud.
En sak till innan vi lämnar resan till SpaceX och NASA. Och det är att jag försökte ju då få till en liten intervju med Marcus som skulle åka upp, Svensson som skulle åka upp, Marcus Wandt. Och jag lät då ChatGPT skriva mejl både till NASA och till Svenska rymdstyrelsen som jag fick via olika kontakter där. Och fick svar från NASA och jag kom en liten bit. Men sen så ser jag ju att medan jag satt på planet på egen USA så har jag ett missat samtal från rymdstyrelsen. Så jag ska ta och lyfta luren till det där och ska vi se om vi inte... Tänk vad coolt det vore om vi kunde intervjua Marcus på ISS. Jag vet ju att de har internetuppkoppling.
Ja, exakt. De har ju pressat schema, vet jag, på ISS. Vi får se om vi får prata med honom före eller efter han har landat igen.
Oavsett
så vore det ju kul att få snacka med honom. Men,
yeah.
Ja, ska jag komma in och ta upp stämningen här lite då?
Gör det.
Alltså, jag är en sån jäkla jinxare. Alltså, härom helgen så sa jag till min fru bara, gud vad vår treåring har varit stabil. Vi har inte vabbat nästan någonting på hela hösten. Mm. Och sen
famous last words.
Dagen efter fick han hög feber och sen så har vi båda varit hemma. Det hörs nog på min röst att jag är fortfarande lider av sviterna här.
Mm.
Och ja, men det finns en trumhinna som har exploderat också. Inte min, utan vår stackars lilla treåring.
Nej, vad tråkigt.
Nej, det har varit tufft. Och som om det inte vore nog med det, allt dåligt som hänt, så har jag också en rättelse faktiskt från förra programmet.
Mm.
Vi gick ju igenom siffrorna rätt ordentligt. Och jag hade nagelfart om det är lite svårt att ta siffror så där tidigt på året för förra året. För det är inte alla som har hunnit få ut dem ännu. Liksom.
Mm.
Och allt jag sa om tillverkarna själva stämmer. Men vi hade ju ändå någon siffra med där om att det var 20% elbilar förra året. Och där hade jag gått i de vanliga fällan. Det var plug-in hybrider med i den siffran.
Mm.
Så att... Det var 19 som jag avrundade upp till 20 på inklusive plug-in hybrider, men det verkar snarare ha varit att röra sig om 13% av försäljningen förra året som var rena elbilar.
I Sverige?
Nej, globalt.
Globalt.
Ja. Sverige är vi långt
över. Jag menar det,
Men det är den globala siffran som börjar bli intressant nu, tycker jag.
Ja, verkligen. Mm. För klimatet är det den globala siffran som är intressant också, eller hur?
Mm. Ja, verkligen. Men sen, jag vet inte, jag tycker ju sånt här, det är så himla spännande med att har ni sett att FSD 12 är släppt nu?
Full self-driving? Nej.
Full self-driving generation 12 då, som är alltså den här, de har neurala nät end-to-end, inte bara för att upptäcka världen, förstå världen.
Det är Teslas system för full självkörning du pratar om där.
Ja, men exakt. Den börjar komma ut till kunder nu. Det har varit några få liksom, enstaka.
I USA?
I USA bara, men liksom, det är några enstaka testlägare som har börjat få tillgång till den nu och man kan ju tänka att det har varit en stor frågetecken så här, hur snabbt kommer den utrullningen att gå?
Mm.
Men den verkar liksom initialt ha ganska mycket styrkor, så det ska bli väldigt spännande att följa den under året och Tesla har ju precis släppt kvartalsrapport också och i snacket efter kvartalsrapporten så bekräftar de att de kommer att rulla ut snabbt till alla kunder som har FSD, så det kommer att vara hundratusentals bilar som har den här generationen snart då.
Och skillnaden är att det är en del av beslutsprocessen nu också som är AI då, alltså.
Ja, men förut så var det liksom som att den upptäckte världen eller tolkade sin omgivning med AI då, om man förenklar, med neurala nät. Och sen så var det som att man programmerade hur en bil skulle köra i tv-spel, hur den skulle bete sig. Mm. Det var, han har alltså 300 000 rader kod. Och det blir väldigt många så här corner cases. Så, ja, men så här ska vi hantera en stoppskylt, så här ska vi hantera filbyten, så här ska vi hantera det här. Men om det är en stoppskylt lite på sniskan samtidigt som korsningen är rutad så här också, det blir väldigt, väldigt svårt att programmera allting sånt. Mm. Så att, där har det varit ett löfte att det ska liksom ta ett stort steg nu. Och de initiala rapporterna antyder ändå att den här bilen upplevs som extremt mänsklig i hur den kör. Mm. Och det finns ju också ett löfte i den här arkitekturen att gör man på det sättet så kan man förbättra beteenden där den inte gör bra ifrån sig genom att egentligen bara träna den med mer data.
Just det.
Så att, och det är det som är Teslas stora försprång gentemot konkurrenterna. För med Waymo framförallt som leder på den andra approachen, de ligger ju långt före Tesla vad det verkar i hur bra bilarna är på att köra med den gamla approachen och med sin sensorsvit så att säga.
Men får jag fråga dig, har man då bytt bort hela det här programmerade eller algoritmstyrda och bara ersatt det med AI nu då?
Ja, så nu är det alltså fotoner in, LLM-er på LLM-er. Eller inte LLM-er, men neurala nät på neurala nät.
Ja, men det är flera olika system. Det är ett system som tolkar världen och ett annat system som tolkar sensorgrejer och sen ett system som tar beslut, rimligen va?
Ja, men det får vi anta. De berättar ju inte detaljerna, men de är ihopkopplade så att det är egentligen ett stort neuralt nät som du bara tränar på indata och mäter på hur den vill styra reglagen på utåt.
Just det. För jag frågar en sak. Tror du att de har haft nytta av de här alla raderna kod och som de har, att de liksom har kunnat träna den på de raderna kod på något sätt?
Nej, jag tvivlar faktiskt på det. För det är en ganska stor arkitekturell förändring. Och det är inte som att de är först i världen med att testa det. Utan vad jag har kunnat förstå från folk som jobbar i branschen, så det finns andra som haft den här idén innan och som har konstaterat att det här funkar inte. Och Tesla själva har ju, liksom, kan det vara ett halvår sedan ungefär, sagt att man måste ha ungefär 1 miljon videos liksom, med relevant kördata för att man ska kunna göra det. Och det är bara Tesla som har data i den skalan. Så det, om det är så att det här är ett steg till lösningen, då är det liksom svårt att se riktigt hur någon ska kunna konkurrera med dem, för att de ligger så långt före. Alltså det är ju egentligen bara Waymo och Mobileye och eventuellt kineserna som ligger någonstans i närheten. Mobileye, de har inte samma mängd data från sina bilar som kör, så de har svårt att repetera det här. Waymo, de har inte flottan, de har ju några hundratals bilar liksom. De har ju inte hundratusentals bilar med det här aktivt och så vidare.
Men Tesla har ju sagt från start att de ska använda AI för maskinlärning för sin självkörning. Redan när jag köpte min första Tesla 2015 så var det del av löftet då, att bilarna skulle lära sig av varandra och sådär.
Ja, men alla trodde ju att det var det man skulle göra. Man var tvungen att göra det för perception. Ja. Det finns inget annat sätt att göra, förstå hur omgivningen ser ut. Mm. Men det var inte uppenbart man skulle använda det hela vägen för hela beslutsmotorn och hur man ska liksom styra kontrollerna och liksom, hur man ska göra inbromsningen.
Det var så jag uppfattade det då. 2015 uppfattade jag det som att det var deras idé.
Ja, men sen så marketing speak och liksom, det är långt ifrån liksom ingenjörs.
Men för det som hände sen var att de fick inte till det där, så de fick starta om hela sitt självkörningsprojekt. Mm. Och det är väl typ 2 eller 3 gånger de har startat om hela projektet. Det låter ju som att det här är ytterligare en iterationer.
Alltså så är det väl liksom, om man har jobbat med mjukvaruutveckling, man får göra ett gäng rewrites. Men jag tror att så här, nu är det här är väl liksom första gången som det finns en stack ute som så här, den kommer säkert vara sämre än den förra stacken på massa saker i början.
Mm.
För det som händer är att man liksom får optimera in sitt lokalt optimum i vad är den maximala prestandan vi kan få ur den här. Och det som ingen vet ännu då är vad är liksom toppen på den här arkitekturen. Nu vet vi att nu är vi så dåliga än någonsin kommer vara på det här sättet. Mm. Och det kan hända att det är sämre på en rad punkter än vad den gamla hade hunnit bli på sin lokala optimum. Liksom. Men det finns en tänkbart väldigt liksom, attraktiv väg till hur de kan få det här att räcka hela vägen. Mm. Och jag tror någonstans att det här är nog sista chansen. Att det är den här arkitekturen, om inte den funkar nu, då kommer det nog bli väldigt, väldigt svårt för Tesla att klara av att få hårdvaru 3-bilarna att köra.
Ja, det kan jag nog hålla med. Men
det kan man ju hålla med.
Tesla kommer ju ha många, många mer chanser. Alltså det är ju ingen som ligger långt fram. Det är säkert 10 år innan vi börjar se gemene Fiat köra sig själv på gatorna.
Men nu hamnar vi liksom på så här, om inte det här funkar nu för att det är typ så här, men det är för låg upplösning på kamerorna så man kan inte se tillräckligt långt fram. Eller liksom vad det är som man kommer märka är blir begränsningen nu. Då kommer de liksom, då kommer en hel hårdvarusvit som de har lovat väldigt många kunder ska kunna bli självkörande.
Det blir dyrt.
Liksom. Det kommer bli dyrt. Och en annan sak då, det som är intressant här. Och som
får jag bara fråga, vänta innan. Ja. För att när de säger att bilen ska vara självkörande, har de sagt att den ska vara level 5, att du kan kan lägga dig i baksätet och
de har slirat lite där.
De har ju slirat många generationer. Jag har skärmdump på hur det stod när jag beställde. Och då sa de det. Då sa de verkligen det rakt ut. Och sen så har de ju liksom begränsat det och det är pending jurisdictions.
Ja. Men frågan är, du redo att stämma Tesla? För det som händer när man stämmer Tesla är ju att man eventuellt inte får köpa någon mer Tesla, har vi ju förstått. Att de nekar kunder nya bilar.
Vi får se. Det kommer nog vara någon som kommer vilja göra det. Yeah. Men det som jag tycker är intressant är att så här, det som blir constraint nu, det handlar om så här, hur mycket träningskapacitet man har. Och det tror jag kommer vara en sak man kommer börja utvärdera stora liksom, mjukvarubolag mer och mer på. Vilken träningskapacitet har de till sitt förfogande? Mm. Och det är det som är förklaringen till varför Nvidia har blivit en stor vinnare på börsen. Att det är de som kränger alla de här grafikkorten som man använder för att träna de här neurala näten. Och så har ju Tesla satsat väldigt hårt på att också utveckla en egen sån dator som de kallar för Dojo. Mm.
Och Dojo är då träningsdatorn som de har. De har en jätteträningsdator på liksom kontoret på Tesla.
De har stora kluster av Nvidia-chip också.
Ja, förlåt, det lät som att det var liksom en dator på, som stod under ett skrivbord. Det är det inte.
Nej, men och det är viktigt att betona. Allt som Tesla släppt hittills är inte tränat på Dojo. Det är tränat på Nvidia-kluster.
Ja, ah, ja, visst. Okay, det
var under hösten som man började ta sig de första instanserna av Dojo live. Och så trodde vi liksom att så här, det här kan tänkbart bli en förklaring för det är ju en dator som är konstruerad arkitektoniskt från början till att det inte var ett grafikkort, utan de har gjort för träning neuralnät. Så det fanns ett löfte att det skulle kunna bli fantastiskt. Liksom. Men på det senaste liksom, snacket, kvartalsrapporten nu, så alltså, det är tydligt att det går inget bra för Dojo-projektet, tror jag. Jag tror att, för de har live, de använder det för att träna och de är ändå inte bullish på det själva utan pratar mycket om hur det är stora risker och att de hedgar sina bets och använder Nvidia-teknik också. Och jag tror att det finns en risk att Dojo-projektet håller på att köra in i väggen. Det är tydligt att så här, om de har det live och de är så här skeptiska till sin egen förmåga, då är det tydligt att så här, det blir unit economics på att träna med Dojo verkar inte vara fantastiska, kan man konstatera. Jaha, liksom.
Okay. All right. Men jag har noterat bara en sak, och det är ju för det har Model 3 också, att de verkar även om, för jag undrar ju bara när det här kommer till Europa och Sverige då i synnerhet, men delar av FSD verkar ju ha kommit faktiskt till våra Model 3-bilar. Ni har också Model 3-bilar, eller hur?
Ja, du vill i alla fall representationen i displayen och sådär.
Det måste ju vara det. Det där är ju superkomplext att utifrån, nu vet jag inte lyssnarna vad vi pratar om, jag ska förklara. Så när man lägger i backen och så, det är många som har varit irriterade på att det inte finns någon sån här 360-vy. Men det finns nu en fantastisk 360-vy och den är ju snarare en 3D-vy.
Det har inte vi på våra. Det är bara ni som saknar ultraljudsensorer som har fått det.
Det är så det är.
Ja, jag hade inte sett det heller. Ja.
Den är skitcool, kan jag säga. Och det är, för mig är det uppenbart att man har använt de här neurala näten för att tolka liksom, de här 8-9 kamerorna och bygga en 3D-värld av det som man liksom, kan snurra i och så. Där man ser exakt var bilen är någonstans i position till omgivningen, vilka bilar som är omkring. Det är extremt fin upplösning på det. Och den går faktiskt att använda och köra på dessutom. Så grattis alla er med Model 3 som inte har ultraljudsensorer, för ni får en glimt av framtiden.
Okay. Men, ska vi hoppa över Anders eller hur mår du?
Jag har varit besiktad, jag och Fabian driver den här vårdcentralen Hälsa Hemma och du är med också på ett hörn där, Alfred. Jag har varit och besiktad, vi kör Renault Zoe-bilar och har varit och besiktat. Och våra bilar, vad har vi 11-12 bilar tror jag, sådana Renault Zoe som är ute och snurrar. Och på besiktningen nu senast, så besiktningsmannen, han sa att de är så jäkla bra de här bilarna, sa han. Han sa grattis till det valet, för han har besiktat massa såna här Honda E. Och låg i början av Fabian
tittade vi på.
De är ju väldigt coola.
De har ju tagits ur tillverkning nu till och med.
Ja, det kan tänka mig.
Precis, de ska lägga ner tillverkningen av den nu.
Honda E var ju snygga, tycker jag. Mycket snyggare än Zoe. Men,
ja, men de är lite coola. De ser lite här ut som PlayStation. Liksom,
precis som Mario hade en bil.
Ja, men liksom. Precis. Ja. Så att, men han sa att de är helt kassa, de Honda E-bilarna. De är jättegamla i arkitektur och design och dåliga bilar överlag. Vi var ju väldigt nära att köpa sådana för att de var så hypade med massa skärmar och grejer. Men så att vi verkar som att vi ändå gjorde rätt val då, som gick för Zoe då.
Jag tror det
och vi är ju skitnöjda med dem. Det är nästan ingenting som gått sönder.
Nej, peppa ska vi säga, osvuret är bäst. Men, ja, har vi 15 stycken sådana eller något sånt där?
Vi har 11, eller om det var 12 sådana, jag har inte huvudet nu. Nej. Och så kör vi ungefär 3000 mil om året, så att vi har ju kört väldigt många mil nu med dem.
Alltså 3000 mil per bil?
Per bil, ja. Med väldigt lite problem.
Ja, det är bra. Även när det är kallt.
Så vi har många mil och jag känner ju verkligen att jag kan rekommendera de här bilarna. De är roliga att köra och så också. Men också Renault ska lägga ner tillverkningen av de där.
Ja, just det.
Så att då får vi hitta någonting annat nu då. Och lite lyssnare har tipsat om olika varianter då. Men vi vill ha en liten elbil.
Billig och prisvärd och bra precis. Bil.
Men jag har en efterlysning till våra lyssnare också. Vi kommer nu på Hälsa Hemma satsa ganska mycket på att effektivisera och inte så mycket nyutveckling. Så jag har några utvecklare som jag tänkte leta efter projekt för. Vi kommer förhoppningsvis kunna hitta en lite interna projekt. Men om det är någon som söker lite utvecklare, JavaScript, TypeScript och sådär, så dra ett mejl till anders@bilamedsladd.se så kan vi nog hjälpa till lite grann där, möjligen.
Men hörni, vi har en lyssnare som har lyssnat också som har tipsat, om ni ska ersätta Zoin, tänker jag. Det är inte Honda då, men en annan japansk biltillverkare.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Ja, Torsten Hänisch har skrivit till oss och han skriver återigen en rolig artikel över Toyota som berättigar eran jingle.
Oh, nej, nu kommer han.
Vadå, ska vi köra den på en gång?
Vänta en sekund.
Jag tar av mig lurarna.
Jo, det är nämligen så här att det den här artikeln säger är att Toyotas styrelseordförande, tidigare vdn Akio Toyota, han har varit ute och vevat i debatten.
Det är familjemannen, va? Det är liksom
det är familjemannen.
Ägarfamiljen som var som bromskloss när han var vd.
Ja. Ja, och det han har sagt nu då, som det skrivs mycket om på nätet, det är att elbilar överlag inte kommer nå en högre global marknadsandel än 30% totalt sett.
Kanske på Toyota, tänker jag då, spontant. Ja,
nej, men han menar att det är totalt.
Någonsin, eller?
Någonsin, ja. Det är max potentialen för elbilar. Så nu kan du spela ingen, Alfred.
En gåta, vad är det som kissar i gatorna båta?
Toyota, vi kan aldrig förlåta den kissande bilen, den får mig att gråta.
Han säger massa annat dravel. Han menar att de här återstående 70% då, när hela marknaden är mättad för elbilar, det kommer vara hybrider och bränslecellsbilar eller bilar med förbränningsmotorer som kan köras på vätgas, menar han. Så det är Toyotas liksom officiella spårdom.
Det här fast är det det? För han är väl inte vd?
Han är styrelseordförande, så han talar ju definitivt för Toyota.
Alltså det är ju när man hör honom prata så här som man fattar varför de exekverar som de gör. Och varför det verkar gå som det gör. Annars tycker jag det har varit svårt att säga. Säger de såna här saker bara för att de ligger efter och de måste kunna fortsätta sälja medans tills de hinner liksom få ut elbilar. Mm. Eller säger de här sådana här saker för att de fortfarande tror det. Och i hans fall så osvuret är ju bäst såklart. Men jag tror verkligen att han har fortfarande inte liksom mött verkligheten med blicken. Liksom.
Nej, jag är helt säker på att det är så. Och det tyder ju också på att det bromsas ner fortfarande på Toyota. Faktiskt, jag tror att de inte, det går ju, de har en bil på marknaden, va?
Ja, två stycken.
Den BZ4X.
Och de byggs ju bara delvis av Toyota själva liksom. Så att man är liksom ändå generös om det är så det är.
Ja. Ja. Men han säger också, han ger en känga till medier som inte inser fördelarna med hybridbilar, säger han, utan bara klagar på att Toyota.
Det är oss han pratar om.
Det är oss, absolut, precis. Så det kanske var dumt att vi körde den där gingen då, om vi inte förstått.
Ja, men det kan jag veta att Akio Toyota lyssnar på bilar med sladd, men det, så är det alltså.
Nej, så är det inte. Han sa också i sitt tal där att Japan har ett eget sätt att göra saker, säger han. Och jag tror inte det rätta svaret är att försöka imitera väst i allt. Det är så han motiverar att de kör sitt eget race. Men faktum är att Japan har ju försökt med massa egna standarder. Allting har skitit sig. Vi kommer prata om Chademo alldeles strax. Mm. Och till slut så har ju Japan också varit tvungna att anpassa sig till de globala standarderna som sätts. Så att jag tror inte det finns en suck här för Toyota att kunna köra sitt eget race och skippa elbilarna. Du var inne på det innan. 13% var totala elbilsförsäljningen förra året. Jag hittade siffror från 2022 som sa att det var 13% då. Så 2023 borde det vara högre i världen. Så det betyder då, om han skulle ha rätt här, och så ska elbilar nu ha nått ungefär halva maxpotentialen. Det är helt osannolikt.
Jag hoppas att du får kolla dina siffror där från 2022 då, om inte det var inklusive de där jäkla hybriderna som ofta är med när de ska plugga in hybriderna då, som ofta räknas med det.
Ja, men helt oavsett, du sa väl att det var 13% 2023, va? I så fall stämmer ju ändå det. Liksom. Då är vi snart peak elbil då, i så fall, om vi ska tro Toyota.
Ja, nej, det är ju... Herregud. Alltså det är just lite som vi var inne på i förra avsnittet. Vi ska inte repetera det för mycket, men bara fallhöjden när verkligheten hinner ikapp dem. För man måste komma ihåg att Toyota är ett av de allra mest lönsamma bolagen nu. Mm. De är ju en av tillverkarna som tjänar på att det är hård prispress i marknaden. Att många väljer kanske köpa lite mer prisvärda bilar istället för mer premiumbilar och så vidare. Så just de går jättebra nu. Men det betyder också att man förstår varför det är BMW och det gänget som först har varit tvungna att liksom förstå. Det är ju liksom deras försäljning som dök när Tesla började sälja. Mm. Medan Tesla är mycket mindre utsträckning av stort försäljning från Toyota. Så det är därför de kan liksom fortsätta att vara invaggade i den här bekväma verkligheten som de har. Och Japan generellt verkar ju ligga efter på elbils... elbilsövergången. Så att det känns som att de japanska tillverkarna, de håller på att hamna riktigt snett ute här.
Så. Ja, och som vi pratade om i förra programmet, så med Kodak och så vidare också, det är ju liksom precis innan det smäller som det är som går som allra bäst. Det var ju de allra bästa ångloken tillverkades ju precis när elloken kom ju. Mm. Så att nu så är det glada dagar hos Toyota. Vi får se när smällen kommer. Det blir intressant att stå på läktaren och titta på.
Mm.
Äntligen kan Chardé-mobilar ladda på CCS. Stellantis kraxar undergång och så djupdyker vi i varför hundratals Tesla-ägare snart riskerar att bli stående i följderna av strejken. Allt efter detta.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, men vi börjar faktiskt ändå med att Tesla har inlett året med att sänka priserna igen. Denna gång framförallt på Model Y. Jag skulle kanske tro att det handlar om att hamra upp efterfrågan nu lite på sluttampen innan Model Y ska få sin förväntade uppdatering. Likt hur Model 3 alldeles nyss har uppdaterats till Highland. Ah,
du tror att de har tillverkat massa bilar som just nu de inte har fått sålt, eller?
Jag tror att i takt med ryktespridningen om att en ny version av Model Y är på gång och folk har ganska bra förmåga att extrapolera vad den förmodligen kommer att innehålla, så finns det en risk att efterfrågan dyker på slutet för den gamla versionen och att de därför måste sänka priserna helt enkelt för att få ut dem. Det svenska priset på Model Y startar numera på 534 170 kronor i Sverige eller 614 000 lite drygt då, för den mest populära long range-modellen. Och den nyss uppdaterade Model 3, den fick faktiskt ingen sänkning alls den här gången, så det innebär att nu är det bara 5 000 kronor ungefär i prisskillnad mellan Model 3 och Model Y, som där ju Model Y är en betydligt större bil och tidigare har varit mycket dyrare.
Men det är också en ganska väsentlig skillnad, ska vi säga, till lyssnarna mellan så Model 3, gamla Model 3 och Model Y, de är väldigt, ser väldigt likadana ut invändigt och utvändigt också. Och så kom ju den här Highland-uppdateringen av Model 3 som är en jättestor
Du var ju inte overwhelmed liksom, men mottagandet har ju varit ganska bra. Jag har varit provkört den, det är mycket högre komfort
det är i den nya. Absolut, det är en bättre bil på alla tänkbara sätt och den är snyggare utseendemässigt. Alltså jag tyckte den var häftig liksom, det var inte det, det var mer att
Du fick ju inte köra den, ska vi säga, då när du
Nej, precis.
Och det är ju när man kör den som man märker.
Jag har hört att den är bättre att köra också. Precis. Det var mer att det är så många facelift som gör av bilar och jag tyckte att det var för mycket liksom hype runt en facelift av den här bilen. Det var mer det.
Oavsett vilket så har ungefär samtidigt då Stellantis vd Carlos Tavares varit ute i debatten och vevat. Kan ni påminna lite, vilka är Stellantis?
Ja, men det är väl, ska vi säga, Fiat Chrysler som har, koncernen var, som har bytt namn. De hette väl Fiat Chrysler ett tag?
Eller? Ja, exakt. När de mördade så bytte de ju dem till Fiat Chrysler. Men då, och de äger ju många märken då, liksom, både i USA med Dodge och Chevrolet och så vidare, tror jag. Men även Opel och andra sådana märken i Europa. Och Peugeot är Stellantis.
Alltså Peugeot också, okej.
Men enligt Tavares så riskerar de här prissänkningarna som nu liksom präglar elbilsbranschen riskerar att få stora konsekvenser. Om man sänker priset utan hänsyn till kostnaderna så leder det till en kapplöpning mot botten som kommer att sluta med ett blodbad, säger Carlos Tavares till Financial Times. Och så fortsätter han. Jag vet ett företag, då han syftar på Tesla, som har sänkt priserna brutalt med följden att lönsamheten brutalt har kollapsat. Och när du gör det så är det som att hoppa i Röda havet. Och när du gör det så blir det mycket svårt i framtiden.
Vänta lite, Röda havet är ju havet utanför Israel.
Ja, absolut. Jag tror att han, det känns som en väldigt så aktuell referens i att det är mycket som är jobbigt i Röda havet. Det är väl där Houthi-rebellerna håller på att beskjuta handelsfartyg och sådär nu.
Ja, just det.
Men vad tror ni, hur tror ni att Stellantis marginaler på elbilar ser
jag
ut?
Jag tror att de har det svårt, stackarna. Liksom. Mm. Jag tror att Tesla sänker ju inte priserna på ett sätt som är osunt för affärerna. Det har vi ju sett tidigare, att de har ju väldigt fina marginaler. Så Tesla gör ju det här just för att han ska råka ut för att de inte kan möta priserna.
Ja, det är verkligen så att alltså, Tesla har ju, alltså, man får ju se att Teslas marginaler har ju gått ner jättemycket när de har sänkt priserna. Men fortfarande efter att de har gått ner så mycket så har de ju alltså högre marginaler än vad de flesta av biltillverkarna har på konventionella bilar. Mm. Och när de som konventionella biltillverkarna också då fortfarande i många fall i alla fall är olönsamma på elbilar på den gamla prisnivån. Vilket gör att de hamnar i liksom en jättesvår och tuff situation när liksom priserna som kunderna förväntar sig eller när de utvärderar sina inköp sjunker. Och det, jag tror att Tesla jobbar ju inte i ett vakuum här, utan det finns ju en annan aktör på marknaden som vi har sett går från klarhet till klarhet också, och det är ju BYD som just också det. Är med och pressar de här priserna. Mm. Så att, det påminner lite grann om hur Volkswagen uttryckte sig för något år sedan när de var kritiska till att Tesla började sänka priserna. Men jag tror att det som blir allt tydligare är att de stora förlorarna på det här och som inte kommer, de kan liksom inte följa efter. Det är ju de konventionella, då framförallt tyvärr europeiska biltillverkarna som hamnar i en allt tuffare sits här. Alltså.
Mm. Men det är ju klantigt, de var inte på elbilarna tillräckligt tidigt. De har inte byggt upp stora produktionsanläggningar så att de kan producera till låga priser och sådär. Och nu sitter man i den här situationen. Men Tesla vrider ju om kniven. Alltså, så här, Teslas vision var ju att accelerera omställningen till elbilar. Det har de ju inskrivit redan från start. Mm. Men det de gör nu är att nu vill de ta marknadsandelar genom att sänka marginalerna för att de vet att de andra inte kan följa med för att knuffa ut andra. Det här är ju mer liksom rävspel, kan man tycka. Det leder ju inte till den visionen att hela marknaden ställer om till elbilar.
Nej, alltså det är verkligen så här, okej, man ska accelerera övergången. Ska man konkurrera ut konkurrenterna då? Eller liksom, hur ska man hjälpa dem? Man får väl komma ihåg att så här, om man har byggt upp produktionskapaciteten så måste man ju någonstans liksom tillverka bilarna. Och om man ska kunna sälja alla man tillverkar, ja, då måste man ju ha dem på en prisnivå. Det är ju liksom precis hjälpt en kompis och beställa. De tog ut en Model Y här häromdagen liksom, och det är verkligen så att om man kollar på vad bilarna kostar i månaden så är det har liksom varit i princip samma månadskostnad hela tiden. Det känns som att det är det som är sweet spot för vart det finns den här efterfrågenivån. Så att i takt med att räntorna har gått upp, ja men då stiger ju månadskostnaden. Då måste man sänka priset på bilen, det underliggande priset, för att bibehålla månadspriset på vad det kostar att liksom i praktiken äga bilen. Och om man inte hade gjort några förändringar på priserna, då hade ju de gått upp väldigt mycket och då hade ju efterfrågan dykt ännu mer. Mm. Men det gäller ju då att liksom man har marginalerna att kunna göra det. Och jag tror att man kan se på det argumentet, så kan man vända på det. Så kan man tänka att om det är så att vi är nära någon form av räntetopp nu och räntorna kommer börja gå ner igen, då finns det ju en chans att priserna kommer att kunna börja gå upp då igen. Vilket förhoppningsvis kan underlätta situationen lite grann för de övriga biltillverkarna.
Tesla har faktiskt i Sverige en väldigt bra räntekampanj. Jag tror det är väl DNB som är samarbetspartnern där. Ja. Jag tror man har liksom en ränta på under 2% de första 3 åren.
Ja, vi kollade ju precis här. Det är precis vid 2% som den ligger. Och det är just Model Y då som de försöker prångla ut nu.
Ah, det gäller inte Model 3?
Nej, det gäller inte Model 3.
Men jag tittade faktiskt på att köpa en ny Model 3. Det blev ändå 2000 spänn billigare om jag skulle liksom byta min. Ja. Nu då, det beror ju på vad jag får för min bil. Den är ju, ja, vi kommer till det. Min har ju repor också som måste lagas innan jag säljer den i så fall. Ja, så,
Ja, då kommer du vara intresserad av hur det kommer det här med skadeverkstäder som vi ska prata om i framtiden.
Japp, det hänger ihop det här. Mm.
Men först ska vi prata snabbladdning. För nu är det så att de som har bilar med CHAdeMO kan nu skaffa en adapter som gör att man kan ladda på CCS. Och då får du, Alfred, först berätta, vad är CHAdeMO för någonting?
Jo, men i elbilarnas barndom så fanns det flera konkurrerande laddstandarder. Och det fanns en faktiskt då japansk från början standard som heter CHAdeMO, som länge var den vanligaste även i Europa. Mm. Just för att Nissan Leaf, som var den mest sålda elbilen initialt, kom med den porten. Mm. Och sen finns det ju ett gäng andra modeller som också har den. Och den skiljer sig då både fysiskt och rent funktionellt ganska kraftigt åt hur den här nu härskande europeiska laddstandarden CCS 2
heter. Vi pratar snabbladdning här då. Ja. Så att de som har gamla elbilar som är köpta i början av 2010-talet någonting då, typ Nissan Leaf som fortfarande säljs, och Nissan NV200, en sån transportbil som är ganska populär faktiskt. Mm. Via Kia Soul, och så är det några till som som finns på marknaden som har den här gamla laddstandarden. Och grejen är att i och med att den är gammal nu, den här standarden, och den har liksom förlorat racet runt vilken standard det skulle bli när CCS vann, så byggs inga fler bilar, inga nya bilar med sådana.
Man kan tänka alla de här gamla så här 50 kW-laddarna som står ute längs vägarna fortfarande, de har ju både och. De har ju både CCS och CHAdeMO, men nya laddare byggs ju bara med CCS nu.
Precis. Så enligt YouTuben Daniel Öster är det bara cirka 10% av laddstationerna som har CHAdeMO idag, för att man har byggt ut CCS-laddning så snabbt och så mycket då. Så det gör ju det väldigt svårt för den som har en Nissan Leaf eller en V200 att ladda då på när man åker långt. Men nu har det då kommit en adapter som gör att man kan konvertera liksom från CHAdeMO till CCS, som gör att folk med de bilarna kan ladda på alla laddstationer som finns nu då.
Det är ju fantastiskt. Det kan ju faktiskt vara, för många elbilsägare ska det här vara skillnaden med om det går att köra på långresa på ett vettigt sätt eller inte.
Anledningen till att det har tagit så lång tid är att experter då, nu gör jag såna här harfnuttar i luften, vad är det man kallar det?
Just det är alltid väldigt effektivt när man gör det i radio.
Ja, nej, men så experter har sagt att det går inte att bygga en sån här adapter, för det är liksom två olika dator kommunikationsstandarder som är liksom helt okompatibla.
Det jag fattar, som att handshaken är extremt annorlunda, ja, liksom i vilken ordning saker ska göras. Sådär, ja.
Så det har man sagt under flera år, att det här är helt omöjligt att göra, och därför så har det inte funnits att gå för tag på, men nu gick det ändå. Det är lite som den här kärnkraftsolyckan i Harrisburg, så här, det kunde ju inte hända. Men det hände.
Alltså dina liknelser.
Ja, det var svag. Jag håller med. Nej, men nu finns en sån här, den är stor, jättestor den här klumpen, för att där sitter ju då såklart en inbyggd dator som sköter den här konverteringen, och med den kan man ladda upp till 75 kilowatt som är max för många av de här gamla bilarna ändå. Nackdelen är att den kostar asmycket, kostar 1000 US dollar, och man beställer den själv direkt från Kina.
Alltså hur ska man tänka med det? Alltså, för det var när jag liksom såg den här fladdra förbi, så man bara okej, ska jag gråimportera själv från någon så här kinesisk liksom handelsplattform? Om det är någonstans man vill att Elsäkerhetsverket gör sitt jobb, så är det väl ändå kring en så här adapter som man ska snabbladda med riktigt, riktigt stark ström. Liksom, eller?
Alltså jag är osäker på hur stort det kommer bli i Sverige ändå, ska jag säga. Med tanke på att det är inte så många bilar som finns på marknaden. Och de som nu, det är ju de här nya Leaf-bilarna möjligen som kan tänkas ha det här problemet. Men det är ju
Det är en park på, alltså, vad är det? Mellan 7 och 10 000 liksom befintliga elbilar i Sverige som har
CHAdeMO-kort. Ja, men det är inte säkert liksom. Det är inte säkert man använder de bilarna till att köra långt och stor utsträckning. Alltså 1000 US dollar. Jag antar att det kommer svensk moms på det också. Vi pratar ju liksom 12 500. Ja. Och en begagnad Nissan Leaf köper du för 80 eller 100 000 kanske.
Men om man ändå har den här bilen i sugen, hur ska man tänka med elsäkerheten? Liksom? Är de CE-märkta de här? Liksom, eller?
Tror jag faktiskt inte att de är.
Är det lagligt att använda dem då om de inte är det? Liksom?
Jag vet inte.
Kolla upp det innan du beställer, helt enkelt. Att man får använda dem, att man kan lita på dem. Vi får återkomma i frågan ifall det är så att det inte går att använda dem i praktiken. Det är ju intressant ändå att den här produkten finns. För det gör att en europeisk importör skulle ju kunna välja att i så fall importera den och klassa den för europeisk marknad och se till att den
det är ganska höga strömstyrkor, så att man vill nog kanske att det ska vara lite säkert det där.
Ja, exakt. Ja. Man vill gärna att någon har satt sin kvalitetsstämpel innan man börjar använda
det. Men är det verkligen så att om det inte är CE-märkt, att det är olagligt att plugga in det då? Liksom? Om jag tar någon amerikansk teknikpryl och tar med mig till Europa, får jag då inte koppla in den?
Ja, pass. Jag lämnar det osagt. Men jag tror inte man får sälja saker på svenska marknaden utan att det är S-märkt eller CE-märkt. Om S-märkningen finns kvar. Liksom.
Nej, men det låter ju rimligt då. Men då, så om man importerar själv från Kina, så är ju inte den såld till den svenska marknaden. Och då, så det är nog inte olagligt, skulle jag inte tro. Vi har ingen aning om vad vi pratar om här.
Vi går vidare istället, tycker jag.
Det gör vi.
Ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle komma till den här djupdykningen då i Tesla-strejken, som jag fick kontakt med en lyssnare faktiskt som har råkat riktigt illa ut. Men innan vi går in på hans fall så vi ska följa upp lite hur det har gått nu efter 3 månader in. För att samtidigt som frekvensen av nya åtgärder verkar ha börjat sina lite grann. Det är ju, nu verkar det som att de här åtgärderna som ligger, de ligger. Vi har inte hört några nya sympatiåtgärder än på ett tag. Så frekvensen på de nya åtgärderna verkar ha sina. Men samtidigt så verkar det som att de som redan ligger, de verkar kunna faktiskt börja få liksom lite mer konsekvenser. Tesla som företag har ju verkat jobba på relativt opåverkat, så att på Tesla-verkstäderna så är det business as usual, även om de har fått börja köra sopor själva. Vi får anta att de städar sina lokaler själva vid det här laget, eftersom städerna är i strejk. Men det verkar ändå som att IF Metall faktiskt kanske har verkat tycka störa leveranserna, för det blev absolut inget leveransrekord för Tesla i december, och de initiala siffrorna här i januari är också liksom inte riktigt så starka som det har sett ut tidigare. Mm. Och en av sympatiutgärderna som har legat har också varit mot fabriken Hydro Extrusions, som tillverkar delar till Model Y-fabriken i Berlin. De togs ut i sympatistrejk, och där har bolaget nu faktiskt valt att varsla de medarbetarna som har jobbat med det här. Om ja, deras jobb kommer att försvinna helt enkelt.
Mm. 20 stycken handlar det om i Vetlanda. Mm.
20 stycken medarbetare, ja. Och det är trots att facket har erbjudit sig att täcka lönekostnaderna för det här bolaget. Det har fått mig att tro att varför tackar man nej till ett sånt erbjudande om man kan få det? Jag skulle tro att det faktiskt är så att det kan vara så att de är på väg att flytta den produktionen någon annanstans, och att de vill ha så egentligen så lite, det är därför de också är ganska tysta själva, tror jag, för att de vill inte att det ska bli publikkänt och
uppfattas. Hydro, tänker du? Att de
Hydro
vill
Extrusion,
flytta?
Okay, uh-huh. De har ju anläggningar i andra länder, så att det verkar ju rimligt om de är satt under hård press från Tesla nu, att de flyttar den tillverkningen någon annanstans och att den inte kommer tillbaka till Sverige helt enkelt. Och då varslar de
alltså, gud ställen. Vad mycket krångel Tesla går igenom för. Alltså. Ja. Kan de inte bara signera det
kan
där?
De inte bara signera kollektivavtal?
Ja, ja. Ja, eller hur? Ja.
Men det är bara spekulationer, det är ingenting jag kunnat bekräfta med Hydro. Men det har verkligen en väldigt talande tystnad från Hydro i det här. Och det är svårt att veta.
Alltså de uttalade ju sig, vdn där var ju ändå ute häromdagen. Vad var det han sa? Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men han uttalade sig om att det var ett direkt resultat av det här.
Ja, de menar ju på att det är ett direkt resultat av strejken. Mm. Men om facket har erbjudit sig att täcka lönerna, då hade de ju då hade de väl bara kunnat behålla de personerna och låta dem inte göra någonting framgent. Då, liksom. Mm. Men jag skulle kunna tro att ett sånt avtal med facket kanske är förknippat med att man då också åtar sig att absolut inte flytta tillverkningen, till exempel. Det är igen då bara spekulationer. Det är ingenting jag vet någonting om. Tesla har ju faktiskt också rapporterat att de ska stänga tillverkningen i Berlin under en kortare period. De har skyllt det på just de här leveranserna i Röda havet som vi touchade på lite tidigare, att de är problematiska. Medan det svenska facket har varit snabba att tolka det här till att det här är effekter av strejken, att de inte får delarna från Hydro Extrusions i Vetlanda då, som de är beroende av. Och det är väldigt svårt att utröna vad som är sant där. Vi får se när tillverkningen kommer igång igen.
Mm. Jag tror inte de är så sårbara.
Men jag har faktiskt hittat en viktigare vinkel för oss Tesla-ägare i den här strejken. För en av de allra mest långtgående sympatiåtgärderna som har varit aktiva sedan i november nu, det är sympatiåtgärderna mot skadeverkstäderna. Mm. Där IF Metall ju tog ut verkstad och även flera andra skadeverkstäder som jobbar med Tesla.
Ja, jag är väldigt intresserad av den här frågan. Ja. Personligen intresserad, även om jag kan ju köra min bil i alla fall. Men stackars alla de som har en kvadda Tesla som inte går att köra med. Mm. Vad händer med dem nu? Vad är status? Har du koll på det här nu då, Alfred?
Ja, jag har faktiskt grottat ner mig i det här ordentligt. Jag har pratat med en som är drabbad. Och jag har faktiskt också intervjuat facket som vi ska få höra lite senare.
Wow.
Men innan vi går in i det så tänkte jag att liksom det är bra att förstå proportionerna här. För att i praktiken så är det nu så att de flesta Tesla-ägare har typ inte tillgång till en skadeverkstad nu. Det finns några skadeverkstäder som fortfarande jobbar, men där har köerna blivit månadslånga. Så att i praktiken är det svårt att få sin bil lagad.
Mm. Det var det redan innan, kan jag säga, på verkstad hade 2 månaders väntetid för mig. Mm. Innan sträckan.
Och de som är aktiva och lagar bilarna, det är ju icke-kollektivavtalsanslutna verkstäder då.
Men är de ändå av Tesla-godkända då? I frågan?
Ja, det finns sådana. Mm.
Det finns ett par Tesla-godkända kvar fortfarande, okay. Men de största, de är liksom uttagna i strejken. Och om man kollar på hur många bilar som brukar passera dem, det har varit lite svårt att få tag på sådana siffror, för de är ganska liksom talat tyst om sånt. Men det är ändå så att det verkar som att den bästa uppgiften man kan få, att det handlar om tusentals bilar som brukar passera dem varje år. Och det gör att det bör röra sig om, alltså åtminstone över det här laget, hundratals bilar som inte blir reparerade. Och sen så är det frågan då hur hög andel av dem som du var inne på, Fabian, inte är körbara.
Ja.
Jag har i alla fall träffat en person då som har en sån bil som inte är körbar. Och har varit fast på verkstad då. Han lämnade in sin bil innan strejken bröt ut. Men den hann inte bli klar innan strejken bröt ut. Mm. Och därför är hans bil fortfarande fastlåst i ett limbo och kommer ingenstans. Och vi kan lyssna lite på hur det lät för honom.
Det är vintern 2024 och på svensk arbetsmarknad pågår en svårlöst konflikt som riskerar att i grunden ändra på förutsättningarna för hela den svenska modellen. När IF Metall den 27 oktober utlyste en strejk på Teslas serviceverkstäder skedde det efter 6 års ovilja från den amerikanska elbilsjätten att ens inleda diskussioner om ett kollektivavtal. Och redan då, på morgonen den 27 oktober, var det tydligt att det här inte gick som arbetsmarknadskonflikter brukar gå. Tesla fortsatte helt enkelt att jobba på som vanligt eftersom endast ett fåtal i personalen valde att delta i strejken. Störst påverkan blev det på serviceanläggningen i Umeå, vilket Tesla löste genom att förflytta personal och sedan jobba vidare. Business as usual? Knappast. För IF Metall innebar det här att handsken var kastad. Systematiskt strejkbryteri har inte förekommit i det här landet sedan 1930-talet. Och om Tesla väljer att kringgå effekterna av strejken, ja då handlar konflikten om hela den svenska modellen. Och då behövs kraftfulla sympatiåtgärder. Så här ett par månader senare står det klart att blockaden i hamnarna och hos elektrikerna inte har lett till några större konsekvenser. Störst effekt verkar blockaden av Postnords leveranser av nya nummerplåtar ha haft. För inte heller stoppet hos skadeverkstäderna verkar drabba Tesla som företag i någon större utsträckning. Men hur är det egentligen för oss som äger en Tesla? Sympatistrejken hos bland annat den största kedjan av skadeverkstäder som jobbar med Tesla, Verkstad, ledde till att bilar som var inlämnade där för reparation har blivit stående och att de få återstående öppna skadeverkstäderna har fått månadslånga köer. I praktiken har Tesla-ägare nu egentligen inte någon tillgång till en skadeverkstad om vi skulle råka ut för något. Bilar med sladd har träffat en av våra lyssnare som hamnade mitt i stormens öga. Han föredrar att vara anonym, men vi ska få höra vad som hände med deras nya Tesla Model 3 som de köpte i augusti förra året. Vad var det egentligen som hände?
I mitten av oktober så backar vi bort sidobackspegeln och i samma veva får vi lite skador kring hjulhuset där på karossen. Så det, plåten blir intryckt. Men det stora är att vi blev av med sidobackspegeln.
Just det, för då får man inte köra bilen, va?
Nej.
Det här var i mitten av oktober, så det här var ju liksom långt innan strejken började.
Ja precis. Det går väl någon vecka där och sen så kommer ju då beskedet om strejken.
Ja, när strejken bryter ut och skadeverkstaden tas ut i sympatistrejk blir bilen stående i delar. Först verkar det inte vara så mycket att fundera på. Familjen åker vidare i sin lånebil, men efterhand som dagarna tickar dyker ett nytt orosmoment upp. Försäkringens ersättning för lånebil är begränsad till 65 dagar. Och lagom till jul blir det tydligt att den bilberoende familjen får välja mellan att vara helt utan bil, köpa en annan bil eller svälja merkostnader på över 10 000 kronor i månaden för att behålla lånebilen. Hur länge klarar man egentligen en extra utgift på 10 000 kronor i månaden samtidigt som man måste fortsätta betala för den stillastående bilen?
Det som känns tyngst just nu är väl egentligen att min fru hade nu planerat att gå ner lite i tjänst för att börja plugga, vilket vi nu inser att det kommer vi liksom inte klara med de eventuella utgifterna vi har. Så hon har fått tacka nej till sina studier och fortsätta jobba. Det känns väl liksom egentligen för jäkligt.
Hur länge har ni råd då att vänta på att det här blir löst?
Egentligen inte jättelänge så. Liksom. Det går ju snabbt nu.
Ni går back varje månad och sparkapitalet synar.
Ja, men precis. Det beror lite på vad vi ska värdera med att ha råd. Vill vi säkerställa liksom att en ekonomisk trygghet, så finns det ju fortfarande möjligheter att flytta till billigare. Alltså göra andra uppoffringar som vi inte skulle behöva göra under andra omständigheter. Den är ju jättesvår. Vi har hund på hunddagis. Nej, jag vet inte. Jag vågar inte riktigt svara på det. Inte jättelänge. Vi kommer inte ge upp familjemedlemmen och det blir väl andra sätt som vi får göra.
Vad tänker du om det här då? Ska det vara så här?
Jag personligen blir ju liksom hård. Här vill jag ju egentligen vara väldigt tydlig med att jag upplever inte att min privata situation skulle vara viktigare än de som jobbar på Tesla ifall de nu har dåliga arbetsvillkor. Men det är ju, om vi bara kollar på den ekonomiska sidan av det så, och vi kör på hyrbilsexemplet, så blir det lite mer än 10 000 i månaden. Att vi skulle lägga de pengarna tänker jag inte är så stor skillnad som som löneskillnaden är, som IF Metall då hänvisar till, att det skulle vara lägre löner för Tesla-anställda än andra i motorbranschen. Det är liksom inte 10 000 som det skiljer.
Ja, hur är det med de där avtalen? Vad är sämre och hur är det med lönenivåerna? Är det pengarna det handlar om, eller kan det vara så att allt handlar om Teslas kontroll över sin egen personal? Inifrån Tesla hörs vittnesmål om en extrem prestationskultur där företaget belönar de som levererar fantastiska resultat med bättre lön, men också aktieoptioner. Kan det vara så att anledningen till att facket har så svårt att få med sig servicetekniken hos Tesla är att så många av dem är högpresterande som faktiskt tjänar bättre på att stå utanför fackets modell? Lyssnar man på IF Metall säger de att pensionerna är betydligt sämre och att lönestatistiken tydligt visar lägre genomsnittslön, vilket Tesla skyller på att de har så många unga medarbetare. IF Metall uppger också att Tesla har hotat att dra tillbaks redan givna förmåner som optionerna om man frångår sina arbetsuppgifter genom att delta i strejken. Men de servicetekniker hos Tesla som vi pratat med beskriver en situation och en arbetskultur där alla måste dra sitt strå till stacken. Och att det är en befrielse att äntligen jobba för ett företag utan, citat, slöfockar som får komma undan med att dra benen efter sig. Äntligen slipper de jobba på ett företag där deras belöningar späs ut över att alla ska ha något. Även de som alla vet maskar eller flyr undan när det är dags att hugga i. Kan sanningen vara att man tjänar bättre hos Tesla än andra om man presterar extremt bra? Men att kraven på ständigt skyhög prestation å andra sidan kanske är orimligt ställda och att en helt normal prestation innebär att man tjänar sämre eller till och med uppmanar att söka sig vidare? Från utsidan är det omöjligt att bekräfta. Men det är den bästa förklaringen vi har kunnat hitta till varför det verkar råda så diametralt motsatta bilder mellan hur IF Metall beskriver villkoren och de Tesla-anställda vi pratat med beskriver sin arbetssituation. Oavsett hur det är med det är det tydligt att Teslas egna verkstäder rullar vidare i stort sett opåverkat. Väldigt få servicetekniker verkar delta i strejken. Och medan facket talar om att de före strejken hade över hälften av 120 servicetekniker med sig, vilket skulle antyda åtminstone 60 personer, så talar våra källor om 14 personer av totalt 157 servicetekniker, vilket också styrks av Tesla Club Swedens efterforskningar som landade på 15 deltagare i strejken, det vill säga under 10% av de berörda anställda. Och samtidigt visar siffror på hur många fordon som normalt passerar skadeverkstäderna att antalet Teslaägare som snart står utan både sin vanliga bil och ersättning för lånebil snart borde vara hundratals. Spelar det egentligen någon roll?
Mängden är ju en sak, om det nu stämmer att det inte är jättemånga människor som har gått ut i strejk på bland de som jobbar på Tesla. Och vi som blir drabbade utav strejken är en otrolig mängd. Då skulle jag vilja säga att det spelar roll i den aspekten att strejkåtgärden kanske inte är den som är den bästa att sätta in. Även om det är ett fåtal människor som strejkar på Tesla, är det så att det är rätt och det stämmer i det att de har dåliga arbetsförhållanden, så då tycker jag att det är värt att ta konflikten. Däremot så skulle jag väl kanske vilja se att man värderar den strejkåtgärden som det här nu är. För om man tittar på vår situation igen då, så ja, med bilen har vi ju redan köpt och reservdelarna till bilen är ju också beställda och inköpta, så Tesla har liksom fått båda de två transaktionerna. Det här skulle ju gå att lösas utan att egentligen Tesla blir mer inblandade. Men min bil lagas inte av lite av, kanske då liksom, delvis en principsak eller att för att skrämma andra människor att köpa Tesla-bilar. Och där blir ju, liksom, kan jag uppleva att strejkåtgärden är väldigt hårt på mig som person. Tesla är liksom klara. Det är inte en åtgärd emot Tesla som företag, utan det är en åtgärd som är ditsatt till stor del mot mig.
Ja, att många Tesla-ägare blir ekonomiskt hårt drabbade av den här konfliktåtgärden är ju tveklöst. Röster har höjts för att det är en sak när utomstående blir indirekt drabbade av en konfliktåtgärd, men här är ju rollen egentligen den omvända. Konfliktåtgärden drabbar primärt Tesla-ägarna. Och bortsett från reservdelsförsäljningen drabbas bara det egentliga målet för åtgärden, Tesla själva, indirekt. För vågar folk köpa en ny Tesla om man riskerar att stå utan skadeverkstad den dagen något skulle hända? Försäljningsstatistiken visar att Tesla fortsatt att leverera tusentals bilar trots alla strejkåtgärder, men försäljningen har ändå bromsat in. December brukar innebära rekordsiffror, och så blev inte fallet. Januari brukar vara en svagare månad för Tesla, men försäljningen är lägre nu än stora delar av förra året. Många jag talat med uttrycker en brist på proportioner. Och någonstans där landar nog frågan om facket vinner eller förlorar på den här stridsåtgärden. För nog påverkar åtgärderna mot skadeverkstäderna faktiskt Tesla om det får folk att dra sig för att köpa en ny bil. Frågan är bara vem som förlorar mest utöver de drabbade Tesla-ägarna. Kommer stridsåtgärden urholka förståelsen för legitimiteten i fackets krav? Kommer det i så fall ske snabbare än hur länge Tesla, styrt av Elon Musk, framhärdar sitt motstånd mot kollektivavtal? I USA har Elon Musk erbjudit att ordna en omröstning bland de anställda och gå med på kollektivavtal om mer än hälften vill ha det. Men det amerikanska facket har avfärdat det som meningslösa dimridåer och en riggad omröstning eftersom ett ja-svar skulle vara förknippat med indragna förmåner. Och i Sverige verkar bara en mindre del av Teslas egna personal vara beredda att delta i strejken. Så av allt att döma blir konflikten långdragen. Så frågan om förståelsen hos allmänheten tycks koka ner till den om proportionalitet. Är konfliktåtgärderna och skadeverkstäderna med alla dess skadeverkningar proportionerliga?
Jag tycker inte att de är proportionerliga. Det gör jag ju inte. Vi har ju väldigt få strejker i Sverige. Så jag skulle också kunna ha den förståelsen att men nu sätter vi in strejkåtgärder för att uppnå vårat mål. Men igen, nu leker vi lite med siffror om hur många som kanske sitter i samma sits som oss. Och vi misstänker ju att det är bra många fler som sitter i samma sits som jag gör än vad det är som strejkar på Tesla. Då har jag lite svårt att förstå att man från fackets sida i den här strejkåtgärden inte kan omvärdera det. Är det så att det är många fler medmänniskor här i Sverige som blir drabbade utav strejken som tredje part än vad det är som det gynnar som arbetar på Tesla, då kanske just den strejkåtgärden är någonting som man ska lätta på. Och inte för att man då ger upp någonting i själva huvudkonflikten, utan för att den inte slog så väl ut som man hade hoppats på. Sen så säger ju IF Metall att de har fler åtgärder att sätta in. Det är liksom inga konstigheter med att man då fortsätter med nya åtgärder och värderar dem. Men att man inte är så låst det liksom i att ja, men nu har vi satt in den här strejken och då kan vi inte backa på den.
Borde inte Tesla bara skriva ett kollektivavtal då?
Jag ser ingen anledning till att de inte skulle skriva ett kollektivavtal. Varför skulle de inte? Det är väl lite som IF Metall också är inne på. Om de nu säger att allting är så bra. Men jag vill ändå liksom lite förbehålla mig den rätten av att jag jobbar ju i en helt annan bransch.
Som kund borde du inte vara tvingad att ha en åsikt i den frågan.
Nej, för jag vet inte hur det är att jobba på Tesla. Och jag vet inte hur det är att driva Tesla.
Ångrar du att du köpte en Tesla?
Nej, det gör jag nog inte.
Ska du köpa en till om du måste köpa en bil till nu?
Det skulle jag antagligen. Alltså skulle jag göra om beslutet nu så det var liksom inget impulsköp utan det var väl ett kalkylerat beslut utifrån hur mycket pengar vi kunde lägga på en bil och vad vi fick för de pengarna. Och i samma sits igen så skulle jag nog, jag skulle ta det beslutet. Lite oturigt med att backa bort en sidobackspegel i den här tiden.
Ja, det är fruktansvärt att höra. Man blir ledsen också. Alltså, tidigare har det varit mest ett teoretiskt resonemang i mitt huvud. Men när man hör en riktig person som drabbas så här, jag tycker det är... Det är tungt.
Och det är så här, just som vi hörde, liksom att det är för att han lämnade in bilen innan strejken bröt ut som han är en av dem som hamnar först i den här situationen. Mm. Med att de här, jag tror det är 65 dagar i hans fall, det kan ju variera lite med olika försäkringsbolag. Men hur länge försäkringsbolaget tar kostnaden för hyrbilen. Mm. Men nu har ju strejken pågått i 3 månader så att snart är vi framme vid att de flesta som har hamnat i situationen, de kommer vara utan hyrbil. Och då är det så här, då betalar man ju fortfarande för sin vanliga bil som står fast på verkstad och inte kan bli reparerad. Och man måste börja pröjsa hyrbilen själv. Eller så måste man typ köpa en till bil eller klara sig helt utan bil och så vidare.
Man kan ju ställa av den bilen och avförsäkra den så länge den står på verkstaden i alla fall. Det borde vara ett
tilltag. Ja, men om man inte har kontantköpt den så är det ju leasingkostnaden som är den dyra. Liksom, och månadsavbetalningen, den kommer ju fortsätta att rulla. Liksom.
Mm. Mm. Nej, fruktansvärt. Jag diskuterade med en av våra lyssnare faktiskt häromdagen så pratade vi om vilka andra åtgärder som IF Metall skulle kunna göra och vad de nog har diskuterat. Och en sån sak är att de skulle kunna blockera alla besiktningsverkstäderna så att ingen som har en Tesla som är äldre än 3 år får möjlighet att besiktiga sina bilar om de tar alla besiktningsverkstäderna i blockad.
Det vore ju helt alltså. Sjukt. Ja, reparera sin bil kan du ändå göra utomlands. Man skulle kunna tänka sig att man åkte till Norge och reparerade bilen eller så.
EU-kontroll är ju en europeisk grej, alltså den besiktningen. Så, att
så det hade gått också då?
Ja. Men det är möjligt att man skulle kunna göra en sån kontroll utomlands också. Men jag tänker så här att de har väl säkert funderat på det där, men alltså det skulle bli tiotusentals helt vansinniga Tesla-ägare då, om de skulle göra en sån åtgärd.
Nej. Jag tror så här att det här kommer ändå sluta i, när det gäller serviceverkstäderna, så tror jag det kommer sluta i att de kommer börja skeppa bilar utomlands. för reparation, att Tesla hjälper till med det. För att det här börjar nästan bli, jag undrar vart man ska vända sig som i hans läge, här stackaren här med sin Tesla och hunden och allting. Alltså, jag tänker väl att allmänna reklamationsnämnden är ju en väg att gå, men liksom, kan man beskylla Tesla? Eller,
ja, jag tror det är svårt. Det är svårt att komma fram för det är ingen som gör fel. Liksom, utan
nej,
det är inom citationstecken rätt att han hamnar i den här.
Så ingen vill ta det som kund? Liksom.
Nej, exakt.
För att ta Tesla?
Det som Tesla tänker sig lösa det med, de har ju varit väldigt öppna med det. De håller på att dra igång skadeverkstad själv, helt enkelt. Mm. Och ska öppna.
Men vad fan, det kommer ju dröja lång tid innan det går.
Ja, jag var inne och kollade. Det verkar som att alla de där tjänsterna som de hade utlyst är tillsatta nu. De är borta från hemsidan i alla fall, utom själva chefsrollen var kvar när jag kollade den här dagen. Liksom. Okay. Så återstår väl att se liksom lite hur det ska gå. Men, och det kommer ta tid att skala det oavsett. Liksom. Så det kommer ta tid innan det är tillgängligt. Och det är ju Stockholm då i så fall.
Ja, och så är det ju en jätte liksom, uppdämd behov då också. Så alltså verkligen, kör försiktigt. Ja. För att om ni kraschar era Tesla nu så hamnar ni ju i som vi har hans situation som vi har i reportage där.
Men som konsument borde man kunna frakta den utomlands och få den reparerad i Tyskland eller någon annanstans.
Här finns ju en affärsmöjlighet tänker jag också. Mm. Så de lyssnarna som hör detta kan inte, men helt ärligt.
Du kallar dig själv Elon Musk i något avsnitt.
Nej, det har jag aldrig.
Han är Sam Altman nu.
Nej, möjligen Sam Altman. Jag är så modest på det sättet.
Ja, men det är en ganska bra affärsidé faktiskt.
Att börja frakta bilar och liksom ta kontakt med utländska skadeverkstäder som är seriösa och som tar Tesla. Fasen, kom igång. Det är bara, hyr någon i släp.
Frakta bilarna till Polen.
Exakt. Reparera dem där.
Men tror ni att det är det här som påverkar försäljningen nu? Liksom? För det, jag menar, om man vänder på det så är det så här, jag tror ju, just den här känslan som vi har nu, fan, man får köra försiktigt. Annars riskerar man verkligen bli av med bilen.
Men jag kan inte köpa en ny Tesla nu, för jag kan ju inte sälja den med repor jag har.
Nej, exakt.
Hur ska jag kunna sälja den? Helt ärligt, jag hade kanske köpt, alltså jag hade ju sparat pengar med den fina räntan och det lägre priset.
För då funkar ju åtgärden, liksom. Då slår den ju mot Tesla. Annars är ju liksom en av mekanismerna här, okej, de säljer reservdelarna för bilarna, men annars är det ju bara mellan försäkringsbolagen och skadeverkstäderna. Yeah. Så att, men om det påverkar försäljningen, vilket det rimligtvis borde göra, då är det ju en effektiv åtgärd. Liksom. Mm. Det är bara att det är väldigt mycket collateral då, eller liksom ricochetter på andra. Liksom.
Mm. Yep.
Ja, jag var så nyfiken på det, så att jag ringde ju faktiskt till IF Metall också. Och efter ett visst trocklande så lyckades jag få Veli-Pekka Seikele, som är avtalssekreterare, på tråden och förklara hur man ska se på det här.
Jag heter Veli-Pekka Seikele och är avtalssekreterare på IF Metall.
Hur går strejken?
Ja, den har ju hållit på ganska länge nu. Vi är inne på, i slutet på månaden så är det 3 månader. Men samtidigt så ser vi ju då att det börjar ju ge effekt då, alla de här sympatiåtgärderna som finns. Och det som har hänt sen vi gick i konflikt är också att vi har fått till samtal med Tesla. Och när man gör det, då finns det också förutsättningar för att hitta lösningar.
Vad är riskerna om ni inte lyckas få till ett kollektivavtal hos Tesla?
Ja, risken är ju naturligtvis att då kommer också andra bilföretag att ifrågasätta varför de ska ha ett kollektivavtal, varför de ska betala saker och ting. Sen finns det en annan risk också, och det är ju att om inte vi fixar kollektivavtalsteckningen i det här landet, så vet vi då att man kommer då att ställa krav på lagstiftning. Och det vill inte vi och det vill inte arbetsgivarna. Mm.
Hur länge tror du att konflikten kan pågå?
Det är väldigt svårt för mig att säga. Det vet jag inte. Och jag hoppas ju att det här tar slut så fort som möjligt för alla skull. Dels för de anställda naturligtvis, men också alla kunder som har svårt att få bilar levererade, men också de som har sina bilar på lagning.
Hur många av Teslas servicetekniker är det som deltar i strejken?
Ja, vi går inte in specifikt på antal, men det är en stor del. Och vi hade innan konflikten så hade vi mer än 50% var ju medlemmar hos oss. Sen är det ju några stycken som har jobbat, och med anledning av det så har vi fått utesluta ett antal medlemmar. Men vi ligger alltså, det är något under halva gänget som är med.
Är det färre som deltar i strejken än ni hade räknat med?
När strejken drog igång så gjorde ju Tesla någonting som man inte har gjort i Sverige sedan 30-talet. Det var att de organiserade upp strejkbryteri. Och det är klart att när konflikten inte fick den omedelbara verkan, så var det också ett antal människor nu som valde att inte gå in i konflikten. De har berättat för oss att man är rädd om sin anställning. Man har fått reda på att man tappar sina förmåner och såna här saker om man går in i konflikt. Och det har gjort att många utav medlemmarna gick inte ut i konflikt. Så att svar på frågan är ja.
Hur påverkar konflikten om det är många som väljer att inte delta?
Nej, det innebär ju då att det blir svårare. Och anledningen till att vi har vidtagit väldigt mycket sympatiåtgärder, det är ju helt enkelt därför att Tesla har ersatt de anställda som är ute i strejk med organiserat strejkbryteri, alltså hämtat folk från andra ställen. Och det gör ju då naturligtvis att vi är tvungna att vidta sympatiåtgärder.
Finns det någon form av undre gräns på hur många av de anställda som strejkar för att få kollektivavtal bortom vilken ni inte anser att det går att driva en konflikt?
Det finns ingen lagstiftning som säger att det ska vara si eller så många, men det är klart att vi måste känna att vi har en betydlig del av de som är anställda där som är med i konflikten.
Mm. För Tesla har ju kommunicerat att 90% av deras personal inte deltar i strejken. Och enligt våra egna källor inuti Tesla så rör det sig om totalt 14-15 servicetekniker som deltar i strejken av totalt 157 som de säger. Vad är din kommentar till de siffrorna?
Nej, men de är ju fel. Det är ju väldigt mycket underkant de siffrorna som nu kom. Dessutom är det så att vi har inte... När Tesla har kommunicerat ut det här så pratar de om att de har 300 anställda. Det vi har vidtagit konfliktåtgärd på, det är ju... Vår bedömning är att de är någonstans 120-130 servicetekniker som finns. Som fanns när konflikten gick igång.
Men det är fler än 14-15 servicetekniker som deltar i strejken?
Jajamän, absolut.
Hur gör ni när ni utformar vilka sympatiåtgärder som ni tycker är lämpliga?
Ja, men för det första då så ska jag säga det att anledningen till att vi har varit tvungna att vidta kraftiga sympatiåtgärder, det är helt enkelt att Tesla har inte respekterat den modell som vi har i det här landet. Hade man inte hämtat arbetskraft från andra ställen, då hade ju primärkonflikten tagit mycket hårdare. Och när de jobbar på det här okonventionella sättet tvingar det oss också att då vidta konfliktåtgärder. Det vi har gjort då, det är att vi har varit väldigt noga med när vi pratar med våra kamrater i andra förbund. Det är ju att när vi gör de här blockaderna så ska de rikta sig mot Tesla-bilar.
Men så det är viktigt att sympatiåtgärder ändå liksom är väl avvägda och proportionerliga och slår mot Tesla som företag då?
Ja, vi riktar ju in dem mot Tesla helt enkelt.
Vi har ju talat med en person som haft sin bil stående på skadeverkstad sedan i oktober, vilket gjorde alltså att reservdelarna var redan sålda till skadeverkstaden innan strejken bröt ut. Och eftersom fristen för hur länge försäkringsbolaget stöttar med lånebil så har ju det gått ut nu då, och han har mer kostnader på över 10 000 kronor i månaden för hyrbil, vilket har lett till att hans fru har varit tvungen att avstå planerade studier, och de har inte råd att gå ner i inkomst helt enkelt, och ytterst måste de överväga om de har råd att bo kvar där de bor. Hur ser du på den effekten?
Nej, jag tycker det är väldigt, väldigt tråkigt. Jag förstår inte hur Tesla tänker. Det är ju över 50 000 bilar som rullar i det här landet, Tesla-bilar, när de lämnar sina kunder i sticket på det här sättet. Men vi kan lösa det här ganska fort. Det är bara att vi träffar ett kollektivavtal så är frågan löst. Men ofta är det ju så med arbetsmarknadskonflikter att de drabbar tredje man, tyvärr. Det är ju så att om lärarna i skolan konfliktar så innebär ju det att eleverna blir lidande. Och samma sak är ju på sjukhusen. Då blir patienterna lidande, fast det är inte patienterna som man är sur på något. Mm. Vi kräver ju inget konstigt av Tesla. Vi kräver ju bara att de ska ha samma villkor som man har på de andra stora bilverkstäderna i Sverige.
Finns det någon skada mot tredje man som era ögon kan bli så allvarlig att det får du dra tillbaka en redan införd sympati?
Det är klart att så här, vi utvärderar naturligtvis det här och funderar på hur saker och ting slår. Nu har ju det här pågått i snart 3 månader och vi gör utvärderingar och ser på det här.
Jag tänker, för jag har tittat lite grann på siffror på hur många fordon som i vanliga fall passerar skadeverkstäderna. Mm. Försäkringsbolagens tidsgränser ger vid handen att det är nu någon gång som det här kommer börja ske i stor skala. Att det är många som så att säga blir utan lånebil. Mm. Och det ger vid handen att det snart kommer finnas hundratals personer i samma situation. Mm. Är det proportionerligt?
Det är olyckligt att det är så, och som sagt, Tesla behöver inte vara med och utsätta de här människorna på det sättet, utan vi ställer bara ett krav på att vi ska ha ett kollektivavtal, precis som de har på Hedins bil och på Bilia och alla andra bilverkstäder.
Tesla verkar planera för att de ska lösa problemet genom att starta en egen skadeverkstad istället, vilket i så fall innebär att de här företagen som ni har tagit ut i sympatistrejk riskerar att förlora sin verksamhet. Hur ser du på det?
Då är det ännu viktigare att vi får till ett kollektivavtal där, för att jag har ju hört talas om att Tesla har pratat om att de ska bygga egna skadeverkstäder. Och är det så att de ska ha egna skadeverkstäder och inte ha kollektivavtal, då då kommer de kunna konkurrera ut de här skadeverkstäderna. Så att på längre sikt är det väldigt, väldigt viktigt att vi fixar ett kollektivavtal. Annars kommer de att bli utkonkurrerade och då sådana skäl istället.
Hur tror du att allt det här slutar?
Jag tror att det slutar genom att de Tesla-anställda på serviceverkstäderna kommer att ha ett kollektivavtal.
Man har ju svar på tal.
Ja, alltså, det är alltid ju Teslas fel i hans värld såklart. Jag reagerar på en sak som du sa, Alfred, nämligen att man skulle kunna begränsa det här till att skadeverkstäderna inte fick köpa delar från Tesla, originaldelar.
Ja, just det.
Det var en ganska snidigt sätt, om det hade varit så, för då hade det verkligen slagit mot Tesla. Nu slår det ju mot alla Tesla-ägare och inte alls mot Tesla när inte Tesla inblandat. Om du ska
men ska den använda tredjeparts då?
Ja, precis. Att du inte får
alltså det finns ju inte tredjeparts-grejer till Tesla, så att i praktiken så är det omöjligt. Liksom. Och sen så är det väl så att det är effekten som de söker här, helt enkelt. Det är, naturligtvis ett längre samtal så allt kommer inte med, men effekten de söker är ju just att så här, den här rädslan för att man inte ska ha tillgång till skadeverkstad är det som indirekt och slår mot nybilsförsäljningen hos Tesla. Ja. Att folk inte vågar. Och alltså, det är väl svårt att sticka under en stol med att den effekten bör den det väl ha. Liksom.
Ja, det är klart att det är ett dåligt läge att köpa en Tesla nu. Det är klart att det är det. När det ser ut så här och det här är helt outrätt. Liksom. Ingen Tesla-ägare kan ju vara nöjd med den här situationen.
Ja. Jag tycker det var intressant också. Det blev så spretiga resonemang så det var svårt att få plats med det i intervjun. Det var ett långt klipp redan som det var. Men jag liksom prövade ändå med honom våra spekulationer lite kring att så här, det handlar inte så mycket om pengarna för Tesla. Att de liksom egentligen redan betalar rätt okej löner och så vidare. Att många anställda upplever att de till och med tjänar bättre hos Tesla än någon annanstans. Liksom att det snarare handlar om kontrollen. Liksom. Och han, Veli-Pekka var liksom så här, ja men ni kan nog ha en poäng där. Liksom. Och en sak som han lyfte fram som Tesla verkligen vill ha kontroll över som jag tror att vi har varit dåliga på att tänka på förut, det är just den här kontrollen över vem som får hur mycket i löneförökning och att kunna liksom knyta det helt och hållet till deras sätt att utvärdera liksom performance, alltså hur mycket man uppnår som Tesla-anställd. Ska man ha en kollektivavtalsanslutning så blir ju det en kollektiv förhandling där fackrepresentanten kommer att företräda de anställda. Och det gör ju att det blir mycket svårare att ge någon som bara är okej, ingenting, och någon som är toppen, allt. Liksom. Och om man tänker in också på vilka som jobbar hos Tesla så är ju det de här, väldigt många av dem är ju, liksom, ser sig själva, jag har ju det liksom bara anekdotiskt egentligen, men jag pratar med folk som bara, jag är ju en doer, liksom. Jag älskar att det är så här hos Tesla, jag vill inte ha en kollektivavtal, jag hatar att de har liksom...
Jag tror, för jag bara säga, det är ju deras serviceverkstäder och så är ju lite annorlunda också mot kanske en vanlig bilfirma där det är mer liksom ett genuint gammalt bilintresse och det är olja på fingrarna och det är liksom det är den här grabbiga stämningen. Det kanske inte är riktigt det jag känner när jag går in man har ju ändå liksom varit där gånger och liksom hälsat på folk och så. Jag känner mer igen mig på liksom en IT-service-support. Liksom. Det känns som att bilmek-jobbet har fått en nytändning också med Tesla också. Det måste jag ju säga.
Jag tycker, som med de flesta strejker så handlar det om att om det finns stöd för den, om folk som inte är inblandade tycker att den är rimlig, då brukar ju företagen förlora till slut. Liksom. Och om det tvärtom är så att opinionen hamnar mot facket, då kommer facket vara tvungen att ge upp tidsnog. Liksom. Och det här tycker jag det är den springande punkten här. Han har ju liksom en poäng i att så här, vad är det de strider så himla hårt för? Det är ju inga konstigheter. Det är ett kollektivavtal som alla andra har. Liksom. Strejken skulle kunna ta slut imorgon om de bara skriver på. Liksom.
Det är väl säkert rädslan för vad händer när man börjar acceptera fackklubbar i Sverige? Alltså, vilka ringar på vattnet blir det här? Jag kan inte tänka mig att det är något annat som skrämmer Tesla.
Nej, men exakt. Och vad tror ni då liksom, för utomstående betraktare? Liksom, vem är det som... Egentligen fram tills jag intervjuade Veli-Pekka så kändes det som att så här, jag tror att tiden är på Teslas sida här. De har liksom klarat de omedelbara effekterna. Det här kommer börja se värre och värre ut för facket snarare än för Tesla. Liksom. Och sen så pratar man med honom. Han är duktig på att lägga fram sitt case. Ja, liksom, och man, fast å andra sidan, liksom, det är ju inte så jävla... Alltså, kollektivavtal, kan det vara så himla orimligt och han har ju liksom rätt i massa poänger och så här, är det så att man blir till slut på Tesla istället när det är liksom hundratals ägare som är i den här situationen då att vi får massa extra kostnader och att vi inte kan köpa nya bilar och så vidare.
Det beror ju på hur Tesla styr upp detta. Om de faktiskt lyckas få till en skadeverkstad från 0 till 100 och alla de liksom bilarna som står still och lyckas prioritera dem då som kanske står still i första hand och inte mig då egentligen om vi ska vara helt ärliga som bara har en repa på sidan efter en cykel som körde in
mig. Ja, det var cykeln som körde in i mig. Jag vill bara, jag kan
ja, ni får lyssna på gamla avsnitt om ni vill höra
det. Det är det viktigaste att ta med sig av den här diskussionen. Det är att det var inte Fabians fel att han blev påkörd. Men i vilket fall, jag håller med. Jag tycker att den största nyheten för mig här var att de är i diskussion. Mm. För jag fick bilden av att de inte ens pratade med varandra.
Mm. Verkligen, och det, jag var tvungen att klippa ner det också. Men det verkar som att de har kontinuerliga samtal. Liksom. Frågan är vart det ska leda. Liksom.
Ja, frågan är vad det är för typ av samtal också, det vet jag inte om. Jag tänker, hade jag varit Tesla i den här situationen så hade jag försökt förhandla fram ett eget kollektivavtal. Alltså inte av de som redan är framförhandlade utan försöka ta fram någonting helt eget.
Kan man det?
Det är klart du kan.
Det är ju, då försvinner det kollektiv i kollektivavtalet lite grann, eller?
Ja, men det är kollektiv för alla dina anställda i det. Alltså, de här Klarna fick ju ett annan typ av kollektivavtal.
Ja, alltså de bytte ju vilket fack de tecknade kollektivavtal med, så att de tog ett som var bättre för dem. Mm. Och då försvann liksom huvudargumentet för motståndarna. Så, så då kör de det på det sättet. Mm. Liksom.
Men om man förhandlar fram ett eget, då kan, eller försöker göra det, då kan ju man argumentera att IF Metall vägrar gå med på våra villkor. För att man skulle kunna ett eget kollektivavtal som är helt blankt, som inte innehåller någonting. Står bara att härmed ingås följande avtal och så inga punkter.
Ja, men det tror jag inte IF Metall går med
på. Liksom. Då kan man flytta över skulden till dem. Så hade jag gjort det. Liksom, om jag hade varit Tesla så hade jag lagt över det på dem. Så att, ja, men de vägrar acceptera våra tecknat kollektivavtal med oss. På...
Om jag hade varit chef på Tesla i Sverige så hade jag gått upp till Elon Musk och säga "Hello Mr. Musk, this is the way they do it in Sweden. I don't think we can go any further with this. Can we please sign this now?"
Men lite på den tråden, Fabian, för det är en åtgärd som Tesla har gjort som vi inte har rapporterat, tror jag, om. Och det är att de har ju utlyst en tjänst. De håller på att försöka rekrytera någon som är avtalsexpert på svensk avtalsrätt. Liksom. Okay. Så det verkar som att Tesla håller på att staffa upp för att liksom, man kan ju tänka, vad ska en sån person göra hos Tesla då? Liksom? Ja. Ska de sköta förhandlingen? Det är som att de har nog insett att de behöver ha någon som kan hjälpa dem att hitta, hur ska en kompromiss kunna se ut? Liksom? En kompromiss där båda parter kan liksom, gå och se, liksom, gå, inom citationstecken då, experten citerar, segrande ur striden. Så att de båda får gå med ansiktet behåll. För det är ju det som är problemet. Att båda har backat sig så långt in i sina ringhörn och sina diken att de liksom...
Ja, eller hur?
Det finns ingen sätt att kompromissa just nu. Och det är ju det som skulle behövas. Facket har ju skickat någon trevare sådär med att ni kan göra som Amazon, att ni har ett bemanningsbolag som har kollektivavtal och att ni bemannar via det och så vidare.
Ja, just det.
Men hittills har ju Tesla inte velat det.
Nej. Men om Tesla, alltså man tittar på det här i ett globalt perspektiv, om det kommer fram att Tesla på något sätt har satt en deal med facket i Sverige, det kommer ju bli storm på fackklubbarna i USA och Tyskland och överallt där bilfabriksarbetarna är ju väldigt välorganiserade i USA typiskt, och det är stora såna här fackliga konflikter där också, men Tesla har ju då stängt ute facket i sina fabriker i USA.
Jag är ju uppvuxen i Luleå och där var vi stolta över att vi var den enda staden i världen där McDonald's hade gått i konkurs i konkurrensen med lokala konkurrenter. Liksom. Ska Sverige bli landet då som blir murbräckan som öppnar för floden och att det blir liksom småningom kollektivavtal överallt?
Ja, det vill ju inte Tesla. Så det här talar ju för att Tesla inte kommer acceptera ett kollektivavtal så som IF Metall har föreslagit det.
Nej. Ja, det är verkligen så här, den som lever får se det. Jag tycker det är helt omöjligt att sia om vart det här ska sluta och hur länge det ska pågå. Mm. Och under tiden ska man behöver ha det här med sig när man väljer att köpa en Tesla-bil. Liksom. Det är verkligen...
I alla fall, jag tänker att det här resonemanget kan vi runda av genom att ge våra lyssnare ett fett affärstips. Tyckte jag var jättebra det här.
Tesla kan ju göra det själva också för all del.
Ja. Jo, precis. Men sätt en bil med en polsk skadeverkstad. Ordna frakt till Polen med bilar. Mm. Kör dem över vattnet där. Och
Och så snacka med Trygg-Hansa som börjar rekommendera det. Där har du det.
När det handlar upp fartygstransporten så se till att undvika hamnar och fartygsägare då, som är kollektivavtalsanslutna.
Ja, och den firma som ska köra det ska kanske också...
Ja, exakt. Man får tänka på lite sådana grejer. Exakt.
Ja, det kanske ska vara polsk då.
Det börjar bli dags att runda av.
Ja, jäklar vad kul och intressant samtal vi hade här. Det känns som att tiden bara sprang iväg.
Det trodde ni inte för ett par månader sedan, att ni skulle prata svenska avtalsrätt i bilarna.
Nej, Och ni lyssnare trodde inte heller kanske att det här skulle bli så spännande som det blev. Och om ni vill fortsätta fortsätta lyssna på oss och stötta oss framförallt, så är det bästa sättet att prenumerera på podden.
Ja, för det är tillgängligt på alla plattformar och poddspelare. För bara 29 kronor i månaden så får man podden helt utan reklam. Man får tillgång till hela arkivet tillbaka till 2016 och så får man höra avsnitten lite tidigare än alla andra. Klicka direkt i Apple Podcast-appen eller sök upp Bilar med sladd plus, alltså med ett plustecken på slutet på Spotify. Eller använd Acast-länken i avsnittsbeskrivningen om du har någon annan spelare, så kommer du igång lätt.
På vår hemsida så finns det lite länkar som man kan använda. Mm. Bland annat till Tibber, det smarta elbolaget, så får man någon extra hundralappar där om man använder våran länk, så vitt jag förstår.
Dessutom så om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö, så ska du definitivt lista dig på Hälsa Hemma vårdcentral. Och det gör man när man laddar ner appen Hälsa Hemma. Och det är ju vi i gänget här som gör den här vårdcentralen. Vi åker ut med elbil till folk när de blir sjuka, oavsett ålder och kön och allting. Vi hanterar allt som alla vårdcentraler gör.
Jajamän, det är många lyssnare som har hittat in och tackar för en trevlig podd efter att jag har hjälpt dem med deras besvär. Så det är roligt. Ja.
Tipsa gärna dina vänner och bekanta om podden. Det är er hjälp som gör att det blir fler och fler som lyssnar. Vi är så tacksamma för det, att ni är så duktiga. Men fortsätt, det är verkligen någonting som vi blir glada för.
Verkligen. Mm.
Har du tips, tankar, idéer till oss, så kan du kontakta oss på info@bilamedsladd.se eller så kan du mejla till Anders, Alfred eller Fabian @bilamedsladd.se om du vill prata med oss individuellt. Mm.
Och redigeringen stod Johan Chandokar på Umami Produktion för.
Ansvarig utgivare för Bilar med sladd, det är du, Alfred. Alfred Rut.
I am responsible.
Och med det sätter vi punkt för veckans Bilar med sladd. Och hörs igen om 2 veckor. Och då säger jag verkligen nu då, kör försiktigt.
Ja, verkligen.
Krocka inte med era Tesla nu, för det är av många anledningar. Men jag menar, då kan ni inte köra så mycket mer Tesla sen om den blir jättepaj.
Nej, kanske man får åka till en skadeverkstad i Polen om någon kommer
kanske
på en
sån. Ja, men lyssnarna kan väl höra av sig om man startar något sånt där, får ni höra av er då.
Ja. Eller en skadeverkstad i Litauen, för det är väl dit de kör alla så här stulna bildelar.
Eller nu ska vi kanske lugna oss
av den julen.
Ja, jag säger sladda lugnt på samma tema.
Kör elektriskt, hej då.
Kör ansvarsfullt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.